Vi tänder ett ljus, sen tänder vi två och sedan det tredje så gärna. Och när vi tänt fyra, vad händer väl då? Jo, då tänder Gud en stjärna. Den lilla versen utav Daniel Kviberg är utkastet för min predikan. Tillsammans med adventsljusstaken. Och jag tänkte vi skulle ägna ett par minuter och fundera på hur en adventsljusstake ska se ut egentligen. Vi ska se några bilder. Först så står det bara en text. Advent betyder ju ankomst. Och då kan man säga att en adventskalender, det är en tidtabell för Jesu ankomst eller för Jesu återkomst. Och på sätt och vis kan man säga att adventsljusstake är en tidtabell. Nästa bild. Ja, så där, precis som den här, tycker jag att en adventsljusstake ska se ut. Och att man tänder från vänster till höger. Första advent så tände vi här från höger till vänster, och jag försökte ju leva med det, men det var något som skavde, för det måste väl ändå vara från vänster till höger, tänker jag. Men man kan ju slippa hela problemet om man har en rund adventsljusstake. Då vet man inte vilken som är 1, 2, 3 och 4. Det är som en karusell, det går runt, runt, runt. Ja. Ja, det där är också en adventsljusstake. I vilken ordning tänds de? Ja, alla 7 på en gång, eller det är så det fungerar. Jag tänkte visa er en annan sorts adventskalender eller adventsljusstake idag. Det där är ett litet vykort. Det är tryckt på 60-talet. Och det är en sorts adventskalender som börjar med skapelsen längst till vänster och slutar med himlen och den nya Jerusalem till höger. Och så på vägen så finns hela Israels historia, och sen kommer Jesu födelse och Jesu himmelsfärd och församlingens tid. Jag begär inte att ni ska kunna läsa det där, det är lite pluttigt. Det är mer ett exempel på, den här spreds i många kretsar om Guds rådslut i schematisk uppställning enligt den heliga skrift. I vilken ordning sak, är det någon som har sett det här förut? Jag talar till er som för första gången lär känna detta. Nå, den där bilden, den är egentligen en modernare version av en betydligt mer berömd bild. Den som ser ut hur då? Den ser ut så där. Det är en adventskalender som börjar med skapelsedagarna och människosläktet och Abraham och Noa och Israels historia. Och sen den stora röda i mitt i, det är liksom församlingens tid. Och sen kommer vedermödan och sen kommer Jesu återkomst och till slut så kommer den nya omdanade skapelsen. Och det här var någonting som predikanter på 1930-talet åkte runt i kyrkorna. De kallades för lakanspredikanter. De spände nämligen upp ett jättestort lakan i kapellet ifrån vänster till höger. Och sen pekade de ut, var befinner vi oss nu? Och det som var extra fascinerande, det var Israel 1948. För det var ett tecken på att nu är det snart dags för Jesu återkomst. Vi kan titta på nästa bild. inte tror jag ni ser så väldigt mycket tydligare, men i alla fall, den här är en dyrgrip som finns i mitt bibliotek ifrån 1934. Guds plan genom tidsåldrarna. En evangelisk framställning, observera, ej adventistisk eller russeliansk. Och adventistisk, det är ju adventskyrkan, och russeliansk, det är Jehovas vittnen. För de har ju också räknat ut i vilken ordning saker och ting ska ske i historien. Men det här är en evangelisk med hjälp av bibelstudier. Låt oss titta på nästa bild. En liten förstoring av hur det börjar. Det allra första, skapelsen, människosläktet, det som vi kan räkna i några tusental år fram till församlingen som är nu till höger, så kan vi ta nästa bild. Och då ligger församlingen först, och så kommer så småningom vedermödans tid och Israel blir frälst. Och den stora vita tronen och den nya Jerusalem kommer där borta. Och allra sist, den nya jorden, Guds dag, när Gud blir allt i alla och de frälsta folken samlas. Jag lånar inte ut den här boken, men ni kan ju få titta vid kyrkkaffet. Ja, vad ska vi säga om detta? Det börjar alltså en tidslinje från vänster till höger. Och vi någonstans finns med där. Och det är på väg mot ett slut. I vissa kretsar levde man på 1900-talet och tidigare också i en väldigt aktiv väntan på att Jesus skulle komma tillbaka. Advent var Jesu ankomst. Man skrev till och med på affischerna att de hade gudstjänst på söndag, OHD, om Herren dröjer. Man hoppades att det inte skulle bli någon gudstjänst på söndag, utan att man skulle vara framme i den nya tillvaron. Att göra upp en gudstjänstkalender för flera månader framåt eller ett kyrkoår med tre årgångar, det var snarare uttryck för otro. Vi hoppas att det inte blir så, utan att vi äntligen ska vara framme. Att det skulle bli jul igen. Nu är det jul igen. Det var en besvikelse. Att vi kan se, det finns någon mera bild där. Vi kan ta nästa. Och där finns det nog ett par. Ja. Bibelns perspektiv. Nej, du kan backa där till den där Bibelns perspektiv. Bibelns perspektiv är alltså, är historien på väg mot ett slut? Mot ett mål, ett advent då Gud slutligen tänder sin stora stjärna. Det här sättet att tänka, det försvann kan man väl säga, bland annat för att Jesus hade sagt att ingen kan ändå veta tid och stund, men också för att flera som hade räknat ut när Jesu återkomst skulle vara, de hade fel. Folk sålde allt vad de ägde i väntan på att nu skulle tiden vara slut, men det blev inte så. Därför så har vi mera hamnat i, ska vi säga, den runda adventskalendern eller adventsljusstaken som är cyklisk. Den här första kallar vi för linjär, men den cykliska, det är att gå runt och det går runt. Och man kan bli lite snurrig, har ni tänkt på det, av kyrkoåret. Första advent så kommer Jesus på en åsna. Sen kommer Johannes döparen. Sen är det dags för Maria som ska bli med barn. Sen blir hon med barn. Sen så flyr de till Egypten. Och en kort tid efteråt så är det Marie bebådelsedag, och då får hon veta att hon ska få barn. Och så kommer fastetiden. Jesus dör och uppstår, och så kommer evangelierna efter det. Och så småningom så blir det domsöndagstid. Och sen är det jul igen. Och sen är det jul igen. Det snurrar runt. Det är ingen linje. Det är en kretsgång. Och när det är så, då kan vi ju också få viss kontroll på vad som händer. Det är traditioner och vanor. Alltså vi kan ta fram våra julprydnader som vi ställde undan förra året. Och så tar vi ner dem, för vi vet att vi ska ha dem. Och så ska mormors kakor bakas och farmors duk ska läggas på. För så har vi ju alltid gjort. Gång på gång. Jul efter jul. Och sen ibland så kan det inträffa att det linjära sättet att tänka och det cykliska krockar med varandra. Ska vi se om vi får fram den där bilden med tre bilder i. Nej, inte den. Backa. Du får backa. Där kanske. Ja, pröva igen. Ett till. När du ska framåt nu. Nej, då släcker vi ner. Så får jag, eller Thomas kanske fixar det där. Jo. Det finns en linjär sätt att tänka i alla individers liv. Här har vi födelseannonserna. Nästa bild. Dödsannonserna. Och sen nästa. För varje människa finns en livslinje. Varje människas liv kan bestämmas med x antal år, månader och dagar. Från födelse till död. Det är ett linjärt sätt att tänka. Och den här julen är det så verkligt för mig. För några av mina nära vänner har haft sin sista jul. Det blir inte jul igen. De är framme. Gud har tänt sitt ljus för dem. Äntligen. Eller ska vi säga, vad synd att de inte får vara med om en jul till. Ja, hur tänker vi egentligen? Ibland så kan även i profana sammanhang människor säga, stoppa världen, jag vill hoppa av. Låt det inte fortsätta att snurra hur många varv som helst. Kan vi inte någon gång få vara med om att Gud tänder sitt förvandlande ljus över historien? Kan släcka ner. Vi är på väg idag att tala om att förbereda undret. Och det ska jag göra utifrån Johannes Döparen. Och jag tänkte att idag så skulle jag tala då lite om att förbereda Guds under. Att leva före undret, före jul, precis som Johannes gör. Och nästa söndag tänkte jag tala om att leva efter undret. Nämligen om Maria som har änglabesöket i ryggen och bebin i magen. Hur är det att leva före undret och förbereda det? Och hur är det att leva när det redan har inträffat? Och idag handlar det alltså om Johannes Döparen. Som är insatt i en linje och han vet så väl att det finns en viss ordning och reda i tillvaron. Jag läser några versar ur en av dagens texter. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Då kom Guds ord till Zakarias son Johannes, och han förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Folk kom i stora skaror för att döpas av honom, och de frågade: vad ska vi göra? Han svarade: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd ska göra på samma sätt. Tullindrivarna kom och frågade: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och folket var fyllt av förväntan. Och alla frågade sig om inte Jesus, om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar, och han ska döpa er med helig ande och eld. När jag sätter in det här i det här sammanhanget som jag har skissat för er idag, så tänker jag att Johannes visste att saker och ting har sin ordning. Han var vägröjare. Han beredde miraklet som skulle hända. Han predikade bättring, han döpte i vattnen. Men efter honom skulle komma någon som var starkare och som skulle döpa i helig ande. Och han visste att han kunde inte göra det. Han måste ödmjukt vänta. Och för er som är bibelläsare så är det bekant att han i stunder av tvivel så undrade han till och med till Jesus: är du den som ska komma? Eller ska vi vänta längre på någon mer? Han gjorde sitt. Han fick till och med ge sitt liv för sin tjänst. Och han fick inte uppleva undret av att bli döpt i helig ande. Nu överför vi det här till oss. Hur ser det ut för oss? Vi är mitt inne i julförberedelserna. Vi tänder ljus efter ljus i väntan på en stjärna som ska tändas. Vi har en uppgift. Det är att tända ljusen. Guds uppgift är att tända stjärnan. Frågan är om julen blir någonting mer än resultatet av vårt eget arbete. Är det någon som kommer till oss? Tänds det någon stjärna? Eller säger vi: var det här allt? En profan variant på den där texten skulle kunna vara att först kommer julstöket med alla förberedelser och stressen. Det är ju vårt jobb. Men sen kommer tomten. Men tänk om ingen tomte kommer. Ja, det vet vi ju att det inte gör. Och det är den stora frågan i årets julkalender, om det finns någon eller inte. Vad gör vi då? Jo, då säger vi: då får vi väl ordna det själva också. Vi får väl klä ut oss till tomte så att det kommer en tomte. Och så spelar vi med i spelet. Och alla vet att pappa ska just gå ut precis just då och köpa en tidning, och sen ska han vara borta när tomten kommer. Och alla vet att det är vi som gör det. Det kommer ingen tomte. Och översatt till adventssången så skulle det bli så här: vi tänder ett ljus, sen tänder vi två, och sedan det tredje så gärna. Och när vi tänt fyra, vad händer väl då? Ja, ingenting. Så då får vi väl själva ordna en stjärna. Tänk om det är så här, och det är en allvarlig fråga. Vi sjunger bereden väg. Vi sjunger gör porten hög för att ärans konung ska draga därin. Men han kommer inte. Tänk om det bara blev en adventssalm. Vad hjälper det väl om det var fullsatt i kyrkan på första advent om inte han kom som vi beredde vägen för? Om det var vårt verk, alltihop. Ibland kan det nog kännas så i en församling att det som händer, det har vi själva ordnat. Församlingens verksamhet är allt. Det blir inte mer än så. Tänk om det skulle visa sig att våra julprydnader och vår julmat och våra julsånger och vår verksamhet, det är det hela. Det är vad vi får. Det är inte förberedelser. Det är det hela. Och sen blir det jul igen. Ett varv till. Och en ny årsberättelse. Och en ny räkenskapsberättelse. Och en ny valberedning. Och sen är det ett varv till. Vi lever i den cykliska kalendern. Om det är så som vi sjöng på 70-talet ibland. Framtiden tillhör oss. Du och jag ska forma den. Ingen annan kan göra det. Framtiden, det är vi. Ja, om det är så, tänker jag, då gäller det att ligga i. Då måste vi ordna med julgransbelysning och feststämning och applåder och jultomtar och fulla kyrkor så att det blir riktigt bra. För någon annan kommer ju inte. Om det hänger på oss. Men hur skulle det vara om vi faktiskt skulle, som Johannes döparen, säga vi gör vår sak och sen kommer han. Vi får väl vänta tills han kommer. Vi kan inte ersätta honom. Det måste vara någon annan än vi som tänder stjärnan. En makt som är starkare än vår egen. Låt mig dela med er en berättelse ur en av Sam Lidmans böcker. Sam Lidman var son till den berömde Sven Lidman som var författare och som blev predikant i Philadelphia kyrkan. Sam Lidman var son till den här, han växte upp i Philadelphia under tider när anden faktiskt föll över människor. Och nu skulle den tonårige Sam döpas. Det kunde ju han göra, han kunde bli döpt. Men det som bekymrade honom det var, tänk om anden inte faller när jag blir döpt. Tänk om jag inte blir andedöpt och börjar tala i tungor. Ja, det fanns ju en lösning på det också. Ungefär som med tomten. Då får jag väl träna in ett tungotal. Jag får väl låtsas. Och så gjorde han så. Han döptes. Och sen spelade han upp sitt tungotal och församlingen var välsignad och hans pappa var välsignad. Och själv skriver han att den jag lurade framför allt det var mig själv. Det hände ingenting. Frågan till oss det är om vi kan vänta på den äkta varan. Eller om vi ska fylla tomrummet med något som vi själva hittar på. Om vi ska gå ut och köpa tidning och komma tillbaka som tomten. Och tro att det var det vi väntade på. Eller om vi ska vänta på att någon kan fylla tomrummet när vi inte kan göra mer. När det är slut på vår förmåga. Helt och hållet. Vi kan ju ordna hejdundrande evenemang. Vi kan ordna så att applådåskorna kommer. Men det är svårare att producera gripenhetens tårar. De som kommer inifrån. Och som kommer ifrån en makt starkare än vår egen. Vi kan tända 1, 2, 3 och 4 ljus. Men vi kan inte tända stjärnan i våra liv. Det måste någon annan göra. Och vi bestämmer inte när det ska ske. Vi kanske måste vänta. Johannes fick inte vara med om det under sin livstid. En del av oss har häromdagen läst om Hebreerbrevets hjältar, troshjältar. för vi är inne i den bibelläsningen. Och då vet ni, om man fortsätter, så står det: ingen av dessa fick se löftena uppfyllda under sin livstid. Stjärnan tändes på andra sidan. I det som var Guds stora under. Jag har skrivit så här i mitt utkast: vi kanske behöver lämna ett tomrum som inte är fyllt av våra egna verksamheter. Vi behöver öppna våra tomma händer för att ta emot när Guds tid är inne. Vi behöver vara tysta för att höra Gud tala. Kanske är det likadant med bönesvar. Vi kan ju tända bönens ljus, men vi kan inte tända bönesvarets ljus. Det måste någon ge till oss. Kanske knäpper vi våra händer så hårt att vi inte kan ta emot Guds gåvor i öppna händer. Kanske är bönen en verksamhet som vi gör och inte ett mottagande utav vad Gud gör i sin tid. Tänk efter ett litet ögonblick, och sen är jag på väg in i nästa söndagspredikan. När Gud tände stjärnan var det inte resultatet utav människors förberedelser. Tänk på herdarna i Betlehem. Inte hade de väl förberett sig för att det skulle bli änglasång. Den bara kom. Och inte hade väl de vise männen, även om de studerade stjärnorna, planerat för att det skulle bli en väldigt speciell stjärna. Plötsligt fanns den där bara. Och tänk på Maria, som under hela sitt liv kunde tänka tillbaka på den där dagen i Nasaret, då hon kunde säga: jag var helt oförberedd. Jag hade inte städat. Jag hade inte satt fram några ljus. Och plötsligt stod en ängel i rummet. Det underbara hände utan mina förberedelser. Sen ledde det till livslånga konsekvenser för Maria. Då när undret var bakom och hon skulle leva med det, det som hade hänt. Hur det är att leva med miraklet i ryggen eller i magen, det tänkte jag tala om nästa söndag. När vi ska tala om Maria som inte förbereder undret, utan som ska bära undret med sig hela sitt liv. Ja, så får man väl kanske sluta predikan med en cliffhanger. Amen. Låt oss be. Gud, vi anar ibland att vi är insatta i ett sammanhang som är mycket större än vad vi själva kan beskriva eller fatta. Ett sammanhang som sträcker sig över tusentals år och i ett universum som vi inte fattar. Vi ber dig att göra oss öppna och stilla inför mirakel som kan hända i våra liv. Vi ber också att du skulle göra oss trogna i att förbereda, att tända våra ljus, göra allt vi kan för att bereda vägen också när ingenting händer och när vi får vänta och vänta på svaren och stjärnan. Du Gud känner oss varenda en här som kanske både lever i förberedelser för miraklet som ska hända, som vi hoppas på, och lever med att miraklet redan har ägt rum och vi ska förvalta det. Välsigna oss i vår livssituation, där våra ljus och din stjärna ska samspela på ett sätt som bara du bestämmer. I Jesu namn.